Nåja, del 2 av brusten sexualitet har du inte hört på del 1, så do it. För att vi fortsätter, vi bygger på vidare med det. Men välkommen med igen till GF-podden som är en LFF-podcast och Kevin Nyfelt är ansvarig. Jag, Josefin, sitter här i studion igen med Dina och Viktor. De har redan presenterat, så känner inte du dem, lyssna på del 1. Hörni, vi talar mycket om vad Guds plan är och hur vi kan möta vår brustenhet. Och ja, om man ser i historien så har ju kanske inte kyrkan kunnat bemöta och tala om sexualiteten på bästa vis. Kyrkan är fortfarande består av syndiga brustna människor. Så tyvärr kommer inte vi att finna en enda kyrka som har det på radde.
Mm, och som gör det perfekt när det stämmer. Men just det där att vad vi har, vi får ju sikta högt förstås. Vi når aldrig liksom det där perfekta. Men vissa förväntningar skulle man ändå vilja ha. Och som vi ska påminna oss också om att när vi ser tillbaka, så det finns en del säkert som lyssnar som är jättebra på kyrkohistoria. Så jag vet ju inte alla, jag tror att det pendlar mellan det här sex positiva och sex negativa under alla år. Det har ju ofta varit en sån här pendel som har slått fram och tillbaks. Men jag har läst historier om tidigare i kristenhetens historia där det här liksom, man trodde att Bibeln i det närmaste liksom avrådde oss från sex. Så man satte upp sådana yttre regler som att man inte får ha sex på, nu talar vi om då äktenskapligt sex förstås, men liksom att man får inte ha det på fredag, för då, det var den dagen Jesus dog, och inte på söndag för att han uppstod då, och det här. Det blev fler och fler dagar där det inte var tillåtet, eftersom det var allt möjligt liksom som hände, det var inte lämpligt. Och det visar ju också en sån där viss negativ inställning. Att okej, ni kan ju nog kanske någon gång få, men så lite som möjligt. Och också det där att det fanns ju tider, och kanske till och med i en del av vår livstid, beroende på hur gammal du är som lyssnar, där man såg sex som bara någonting som fanns till för att barn ska födas. Så hela den här njutningsdelen hade fallit bort. Och det som jag tycker är ganska tydligt i vår tid är nog tystnaden. Alltså på det viset att vi talar för lite om det här positiva, det nämnde vi förra gången. Och gör då att det mesta info som kommer ut är inte liksom om Guds plan. Det är inte det här positiva, fina, härliga. Utan i det kristna sammanhang så tiger vi, ger all utrymme och den undervisningen som inte är biblisk.
Jag tänker att kyrkan kanske, på samma sätt som många sådana här nya fenomen, nu skulle jag inte säga att sex är ett nytt fenomen, ett bevis på det, så att vi är här. Och det här, jag tror att då sexualiteten blev mer, ska jag säga, promiskuös igen i samhället, och igen säger för att romarriket var inte känt för att vara väldigt efterhållsamt på något sätt, och inte heller grekerna. Och det här, men då igen blev en våg av mer promiskuitet, så kyrkan börjar alltid med att vara en motreaktion.
Och promiskuitet betyder
sexuell frisläpphet. Ja,
öppenhet och inga restriktioner.
Allt är tillåtet.
Ja.
En version av det vi har idag egentligen.
Ja, och jag tror att kyrkan börjar alltid, oberoende vad som händer i samhället, så börjar kyrkan med att se riskerna. Och det här tror jag att inte bara inom sexualitet, utan också för tillfället till exempel, så pratar man mycket om girighet i företag. Och det här är nu, kyrkan är motreaktion mot en väldigt god ekonomisk situation. Och det här tror jag att händer också inom området för sexualitet, att kyrkan agerar motpol. Blir det för efterhållsamt, så tror jag att kyrkan kör i andra riktningen också. Och säger att inte det här så här dåligt ändå. Sen så tror jag också att man behöver erkänna att detta till trots så har kyrkan inte varit vis i sitt bemötande i närhistorien, om vi får några tiotals år bakåt och ännu kanske i vår tid. Nu kanske inte mitt minne räcker till många tio år bakåt, men jag tror inte att kyrkan har varit duktig på att möta sexuella minoriteter till exempel. Och att på ett visst sätt ta emot folk som kämpar med olika saker inom sexualitet. Mm. Inte heller att föra en öppen diskussion och vidhålla sin tro. Och det här tror jag vi kommer senare in på också, att hur man kan ha en öppen diskussion och vidhålla sin tro.
Mm.
Som Kristus till exempel, ju att han åt och drack med syndare, men han vek inte av från sin egen poäng, sin egen ståndpunkt.
Mm. Ja, och det där håller jag med om, att jag tror att det som vi lever i nu, och varför jag tror att folk har, eller jag tycker att man ser väldigt mycket obarmhärtighet mot folk som kämpar med sexuell brustenhet. Alltså nu talar vi då om det kanske som syns mera tydligt utåt. För vi påpekar i första delen att vi alla är sexuellt brustna. Men det här som är mera tydligt, liksom synligt utifrån kanske. Så jag tror att obarmhärtigheten kommer från det där, alltså det kristnas rädsla. Att nu är samhället så liberalt. Och nu är allting tillåtet. Så nu måste vi akta oss för att vika från sanningen. Och det tycker jag ju förstås att vi ska hålla. Alltså det kan man ju hålla med om. Att sanningen ska man hålla kvar. Det kommer mer och mer det här rösten att har Gud verkligen sagt. Och det är ju inget nytt, för det kom ju den i Edens lustgård. Att har Gud verkligen satt sina gränser? Så kan Gud verkligen ha menat att vissa ska leva i celibat och så vidare? Men risken då är att man är så rädd för det här liberalismen och det här i samhället, som man blir för hård.
Mm.
Så att man har svårt att se skillnad på sakfrågor och människor. Jesus var ju expert på det här, och vi måste leva nära honom. Vi måste läsa mycket om hans liv för att vi ska alls ha en chans. Och det här är ju den helige ande bara som kan jobba i vårt hjärta. Men att inte vi blir obarmhärtiga. Vi får inte bli obarmhärtiga mot människorna som kämpar bara för att vi håller hårt fast vid. Så jag tror att vi håller hårt fast vid sanningen. Så jag tror att vi ska inte liksom ägna oss att vältra i allt som har gått fel. Men vi behöver titta bakåt och konstatera att det här är inte bara ett problem i den nej där vi sitter. Utan jag som följer med mycket, eftersom jag är hemma från USA, följer med mycket där. Det är exakt samma frågor där. Mm. Och det här att folk pendlar mellan liksom det där att det är svårt att stå emot samhällets tryck, och då blir man rädd, och när man är rädd så blir man obarmhärtig.
Mm.
Så vi ska lära oss av gångna generationens misstag, också det som de har lyckats med. Så därför skulle vi ju allihopa, tycker jag, borde läsa mer kyrkohistoria, för det finns ju det här mönstren som upprepar sig.
Mm.
Men det här att vi inte vältrar oss i det som gått eller går fel. Men det här, vi lär oss hur vi bättre kan tackla de här ämnena. Mm.
Sant.
Och så tror jag också att det här hur kyrkan har bemött sexuell brustenhet, så har att göra med att kyrkan går alltid fel då kyrkan glömmer att primära uppgiften är att predika Kristus och att sprida evangelium.
Mm.
I att sprida evangelium så innefattar också att vårda de sjuka. Och vårda, ta hand om syndare och bemöta syndare. Om kyrkan glömmer att det här är uppgiften, att bemöta syndare i de situationer där kyrkan är satt i den tid den är satt, så glömmer man också bort att göra det på rätt sätt.
Mm.
Om man tror att man är satt i en annan tid för en annan uppgift, så kommer man att utföra uppgiften man är satt i på fel sätt.
Mm. Ja, jag har ju som hört storyn om, och det har du också, Dana, hört om till exempel om sexuella övergrepp, om att då efteråt, nej, men nu måste vi reda upp det här som på kristet vis. Vi ska, offret ska möta förövaren ska be om förlåtelse, offret ska förlåta. Vad säger vi om det? Är det ett bra sätt att möta brustenheten?
Mm. I den liksom, i det, när vi talar om sexuella övergrepp, så är det ju en katastrof. För att det är en som är traumatiserad, som utsätts för en situation som igen är traumatisk. Så det blir ett dubbelt trauma. Så det finns inslag både av liksom andligt övergrepp, att du måste där och då förlåta, vilket i det här fallet liksom kan ta 10 år. Och det gör man ju bara för att man själv ska bli fri, inte för att säga att den andra, att det som den andra har gjort var rätt. Så det där scenario är liksom en katastrof och är ett skräckexempel på hur det inte får gå till i kristna sammanhang.
Och det är också uppenbart genom många exempel i historien där kyrkan själv har varit en del av att sprida sexuella brustenheten.
Mm.
Och det behöver man också erkänna att bara för att kristna är kristna och följer Kristus så betyder det inte att Kristus alltid syns hos de kristna.
Exakt.
Mm. att vi har också en brustenhet i kyrkan, och kyrkan som alla organisationer så är kyrkan brusten. Och synden tar sig in på alla ställen. Där det finns folk så finns det synd. Och med det här menar jag inte att förminska på något sätt. Det här är inte att försvara utan att förklara. Och det tror jag att det är viktigt att särskilja för försvara och förklara.
Och så ska vi också ganska kallt konstatera, om man får göra det, att det inte alla som kallar sig kristna är det.
Mm.
Så att det finns också sånt som sker i Jesu namn som inte alls egentligen har något som helst kristna förtecken. Men det var en viktig poäng du tog fram, Josefin, för när vi har pratat om kristen brustenhet idag så har vi kanske mest tänkt på liksom sånt här som vi själva lite kan påverka.
Mm.
Att vi har talat om synd och sånt. Men det finns ju mycket sexuell brustenhet där man är ett offer.
Mm.
Och som inte på något vis är på skalan synd.
Mm.
Utan där man ofta bär skuld och skam som man absolut inte skulle behöva bära. Och där är det också sådana ämnen som, vi har inte tid att ta upp dem nu, men där är sånt också som man absolut inte ska bära ensam. Mm. För att det finns också sånt som kallas för falsk skuld och falsk skam. Och sånt som, när någonting som har gjorts mot en, så är det ingenting som faller under det här att då ska man själv be om förlåtelse och sådär. Så att vi måste hålla stor skillnad på det här om det är skuld, alltså någonting som vi själv kan göra någonting åt, eller om det är att vi är ett offer.
Mm. Och sen även om det skulle finnas situationer i historien där ett offer skulle vilja förlåta en förövare, så ska man minnas att ännu efter en sån situation, om jag glädjande nog skulle få vara en sån situation någon gång där offret känner att jag har kommit tillräckligt långt i den här processen att jag kan förlåta, så ska man minnas att en juridisk process kan ändå följa.
Absolut.
Det är inte sammankopplat att man förlåter någon behöver inte betyda att man är fri från en juridisk process i ett rättssamhälle. Ett rättssamhälle är instiftat av Gud också. Och det här behöver vi också bejaka som kristna, att det finns situationer där vi behöver konstatera att det här är inte ett fall för kyrkan främst, utan det här kan vara direkt hänvisat till en juridisk instans. Och så kan det vara att kyrkan får vara en del av själavården efteråt, eller under tiden, eller före.
Jätteviktigt. Och också det att där det har hänt sådana hemska saker, också fast folk liksom så småningom går förlåtelsens väg, så är det ju som aldrig... Det finns inte ett krav på försoning. Det finns inte krav på att man måste umgås med den människa som har skadat en och sånt. Mm. Så det här är ju sådana ämnen som vi inte hinner gå in på.
Nej, det går vi inte in på nu. Men poängen är nu kanske den att, eller som jag ville lyfta fram, är ändå att erkänna. Kyrkan har också det här varit en del av att skapa, med att skapa sår. Och det här är ju inte, som du Viktor sa, att förminska, utan att erkänna. Och jag tänker att det här är en viktig sak, att vi ska inte tyssa ner det som har blivit gjort fel, utan vi måste prata om det och säga att hej, här har vi gjort fel.
Mm. Och där igen det här att sanningen ska göra oss fria.
Men nu ska vi tala om vilka utmaningar har kyrkan att möta idag. Vi har talat lite om hur världsvida kyrkan har mött brusten sexualitet tidigare. Men... Har ni något att säga? Har vi några utmaningar?
Nej. En del kanske. En del kanske kvarstår.
Det är egentligen ganska himla lite, eller hur?
Ja, egentligen så kvarstår väl. Jag skulle tänka mig att exakt samma problem kvarstår. Och nu är väl de generationer som lever idag, så är frågan, kommer man om 50-100 år att prata bättre om oss än vad vi just nämnde?
Mm.
Och nu är ju stafettpinnen i vår hand. Så jag tänker att samma problem kvarstår. Och för att lite skifta fokus från en viktig sak, ja, att samma saker så finns troligtvis också med brusten sexualitet inom kyrkan idag. Men för att lite lyfta upp ett annat aspekt av det här, så tror jag till exempel att jämfört med tidigare till exempel, så tror jag nog att kyrkan idag behöver lära sig ännu mera att ta sig an väldigt synliga, överkonsumtion av sexualitet.
Mm. Och det menar du?
Till exempel pornografi. En sak som jag tror att inte på samma sätt åtminstone. Nu fanns det ju ganska vågade statyer i tidiga antiken och så här, men till exempel nätporr så är ju nog ett helt nytt fenomen inom några 10 år bakåt. Som kyrkan nu kanske behöver lära sig att hur ska vi bemöta det här som kyrka? Hur ska vi bemöta en brustenhet som tar sig i uttryck i kanske beroende och sådana saker? Sen också förstås alla de traditionella sakerna som också genom åren har varit. Att hur ska vi idag bemöta sexuella minoriteter? Hur ska vi idag bemöta äktenskapsbrott? Och repertoaren som vi sa tidigare, då vi diskuterade det här, så repertoaren är ganska smal egentligen. Mm. Det är samma saker som har hänt genom tiderna och som händer ännu. Och jag skulle kanske fokusera på det här, att nu är stafettpinnen hos oss. Att vad kan vi göra bättre? Eller vad kan vi fokusera på? Vad är vår tids kärna i sexuell brustenhet? Vad är det här som vi nu kanske behöver snabbt få kunskap om och hur vi ska hantera? Jag vet vad ni tänker om det här.
No, jag tror det där är jätteviktigt vad du sa, Viktor. För att vad vi behöver ägna mera tid åt, tror jag, är just när vi talar om att bemöta det. Alltså vissa ska vara på barrikaderna och kämpa liksom politiskt för olika frågor. Men de flesta av oss ska möta våra medmänniskor. Piste. De flesta av oss är inte ändå liksom apologet eller trosförsvarare. De flesta av oss är inte politiker. Utan de flesta av oss, vad ska vi göra liksom på verkstadsgolvet med de här frågorna? Så vi tar inte upp här nu hur vi politiskt röstar och hur vi står utanför riksdagshuset och liksom håller på Päivi Räsänen, vilket jag beundrar henne till max. Mm. Men vi tar inte upp dem där utan verkstadsgolvet nu som vi pratar om. Mm. Och där tror jag en stor sak idag är, som jag ofta själv möter i mitt jobb är ju porren. Den här statistiken du räknar upp i början av första programmet, Josefin, så kommer ju från en organisation som jag nu går en kurs hos och som jag också har en grupp unga kvinnor med, 18-35 år, som de har det som stödgrupp för de kämpar med sexuell beroenden. Och jag tänker den där procenten, det står att 65% av kristna män har oönskat sexuellt beteende. 68 för att vara ärliga. Vi talar om att sanningen är viktig. Och 20-25% av kvinnorna har oönskat sexuellt beteende.
Victor som sa, har blivit rapporterade.
Som har blivit rapporterade. Men också det att, ja, de har gjort undersökningar så de har liksom, de har ju fått anonymt svar, så det är ju ganska tillförlitligt. Men Viktor, du sa om nätporren. Jag undrar vad de där procenterna skulle ha varit före det kom.
Mm.
Att det här är ju en sak som har exploderat. Mm. Och när det exploderar så då måste vi måste vara med där det händer.
Jag noterar ju nu som 30-plussare att jag är bland de sista som levde också före internet.
Tänkte jag.
Och det här, jag tror nog att det har skett en stor vi vet alla att det har skett en otroligt stor förändring från att internet, att det betydde att man hade ett modem som i 2 minuter före man så småningom eventuellt kunde slippa in på en hemsida, och det tog också 2 minuter till att ha i min ficka all kunskap som är tillgänglig för mänskligheten och också all synd som är tillgänglig för mänskligheten. Och det är nog någonting som vi behöver fundera på.
Och jag tror där alltså det här stöd är så jätteviktigt. Och vi kommer inte att kunna gå in i de här enskilda ämnena så djupt. Men det som jag tycker är jätteviktigt att säga här om porren är att ofta i kristna sammanhang så talar man om det som endast ett moraliskt problem. Liksom att
det här, och oftast att det är för män. Det är bara män som har.
Och de där två sakerna stämmer ju inte. För det första så är det ett moraliskt problem men också ett neurologiskt problem. Alltså när den som har börjat, som ofta unga män idag, har börjat vid 10 års ålder, 8-10 års ålder, kanske tidiga tonåren där. Så när man kommer då och vill prata med någon som har ju ofta hållit på i kanske 10 år. Det här har skapat sådana banor i hjärnan. Så det här hjälper inte att någon säger att du ska läsa det här och det här bibelversen eller be mera. Det är inte en lösning på ett problem som ett beroende. Som är neurologiska, liksom, det har bildats sådana neurologiska banor som behöver behandlas då som ett beroende. Så jag tror att vi kristna, vi behöver utbilda oss på det här ämnet så att vi har de här rätta verktygen för att kunna stödja och hjälpa folk.
Jag har också noterat bland ungdomar att, och det här tycker jag är en jättefin sak, att bland kristna ungdomar så upplever jag åtminstone där jag rör mig att det finns en större öppenhet för att diskutera de här frågorna. Och nu tar jag kanske tänker främst på kristna pojkar och män nu, jag tror att det är en väldigt bra sak att man redan börjar prata om frågan och att det är män som pratar om frågan, i och med att förutfattade meningen är att det här är ett manligt problem. Mm. Men en av tre besök på porrsidor så är av en kvinna. Mm. 30%, vilket ju inte 50% som befolkningsdelningen, men ändå 30%, vilket är förvånansvärt mycket. Åtminstone för mig förvånansvärt mycket. Mm. Så jag tror att ett väldigt positiv utveckling är att man börjar prata om det här. Jag tror att först, som med mycket annat, så om man ska veta om man har ett problem, så jag brukar använda bilden av att vara och dyka rakt neråt. Man har ingen aning om hur djupt man är förrän man svänger sig uppåt. Och att svänga sig uppåt är lite att börja prata om det här problemet. Vi har ingen aning som samhälle hur långt det här har gått och vad det här betyder och hur vitt omfattande konsekvenser det får innan vi börjar titta uppåt, att hur långt har vi dykt.
Och det här ser ju också det här, hälsovården idag, de märker problemet av pornografin i att det är flera unga kvinnor som kommer in för vård för att de har våldsam sex. Det är mycket sån här stryp.
Sex och skador i underlivet.
Precis, att det märks att det eskalerar. Mm. Och det som jag tänker på att nu är det ju inte bara att far man in på porrsidor, utan att jag tänker att det här pornografisk material finns mycket i musiken idag. Det finns på YouTube.
Mm. TikTok.
TikTok. Mm. Det finns på vanliga filmer. Mm. Alltså att det här matas med sexscener eller sånt som är lite mera intima på något vis. Så det lägger nog någonting igång i oss och skapar ett sånt här hunger efter mer. Mm. Så jag tänker ju inte att det är att man går från att ha läst Kalle Anka till att man mitt i allt är på en porrsida.
Mm. Nej, jag skulle kunna tänka mig, och nu vet jag inte om det här är säkert inte representativt, men jag tror att ganska många idag så är det nästan av ett misstag som man kommer i kontakt med första gången. Är någon kompis som har du sett sånt här? Eller så är det att man är och surfar på någonting och så kommer en liten reklam. Eller så kommer ett pop-up-fönster för att man är på någon sida som inte är riktigt säker gällande något helt annat. Och så väcker det här att okej, det finns såna här saker. Och det här tror jag att det är bra att erkänna till först, att det behöver inte vara så att man aktivt har försökt komma in i någonting. Mm. Utan det kan vara en, som man säger på engelska, en slow fade. Mm. Att man har kommit i kontakt med någonting, så har man blivit lite intresserad och så har det blivit mer och lite oftare. Och till sist så börjar man undra att väntas nu, att jag vill ju inte att mitt liv skulle se, att det här delen skulle vara en del av mitt liv. Att det var inte en tanke. Jag tror inte att det är någon som planerar att det här spendera kanske timmar per vecka med att se på pornografiskt material första gången de far och se på
det. Nej, det funkar aldrig. Och det är ju precis som med knark. Och det såg vi just den här senaste kurskvällen vi hade om det här med dopamin och det här hjärnan. Att det behövs bara en liten dos först för att man ska få samma kick. Men sen måste man öka dosen. Och det är därför man går så småningom sen till att man måste få se på våldsporr och sånt. Men ingen har börjat från det. Det kommer smygande sakta men säkert, som vilket beroende som helst.
Mm. Sen vad vi ska göra åt det här, så jag tänker på det här med att vi har stafettpinnen nu, så det här tänker jag att ofta så skulle man ju hoppas med, om det är folk som upplever att de har problem med de här sakerna, så skulle man ju hoppas att det skulle räcka med en bön och så kom igen Gud, nu griper du in, att du är ju allsmäktig. Och så pang och så allting är okej, men bland de som jag har pratat med åtminstone så ytterst få säger att det var en plötslig förändring. De flesta så verkar nog antyda att här en kortare eller längre tidskamp, ofta längre tidskamp, att sluta med pornografi. Och där skulle jag säga att om man funderar att har jag problem med pornografi, försök att sluta. Mm. Alltså ett beroende definieras inte av någon som har tillgång till sin substans. Utan beroendet definieras kanske mer av då man inte har tillgång, klarar man sig utan. Mm. Och det här, om inte annat så förstås jag rekommenderar att man oberoende kanske begränsa sin tillgång och helst avsluta sån tillgång till sånt material. Men om man undrar att har jag ett problem, så samma som med rökning eller vad som helst, att försök slut och se om du kan sluta.
Och verktygen idag som man får just om man kopplas in just på en organisation som är proffs med det här är ju ofta, de pratar om att det som är ett isberg. Man börjar inte med beteende utan man går under där, man kollar tankar och känslor, också sådana core beliefs, alltså liksom kärn, det heter på svenska grundantagande men jag tycker det är ett jättedåligt ord. Men liksom att vad är det som gör vad är det som triggar sånt här? Kan det vara också ensamhet? Kan det vara längtan efter någonting annat och sånt? Så jobbar man liksom med hela människan. Mm.
Vad tycker du att ha kommit fram i samtal som är med kvinnor? Vad har kommit fram som har kunnat vara som bakomliggande orsaker, tycker du?
Nu, det är ofta som ofta har det att göra med ensamhet, perioder av det här. Där man har struggle, vad heter, kämpat med olika saker. Och så har det ju varit en sån där, på ett sätt lite verklighetsflykt. Precis som det kan dämpa smärtan också. Jag tänker vissa har skur i sig, vissa hamnar i beroenden och sånt. Där jag tycker igen att med de män jag kommer i kontakt med så är det ofta att det har börjat innan det ens, som Victor sa, visste vad som var på gång. En cover liksom har gömt någonting, de far ut i en koja och så man tittar på någonting och så känner man den där kicken. Och så, inte vet en 10-åring vad en dopaminkick är, men de vet att det här vill jag ha igen. Och så är man fast innan man ens är medveten om liksom hur ens hjärna fungerar och vad det här handlar om. Och sen när man blir medveten om vad det är, okej, det här är porr, då blir det ofta så skam- och skuldbelagt. Så man tänker, man kommer aldrig värden att säga åt någon. Och det här. Och nu hör man lite att folk kämpar med det här, men ändå så finns det den här känslan hos folk att ingen är så rotig som jag. Och det är där vi måste få brut i.
Nej, jag tror att det här som vi pratade om i förra avsnitt också, om att skapa en diskussion kring sexuell brustenhet som är öppen.
Mm.
Så tror jag att med öppenhet så menar inte vi endast att man kan bekänna synd, utan att man kan berätta exakt hur hemsk en synd kan vara.
Mm.
Och hur mycket av ens liv en synd kan konsumera. Och då gäller sexuell synd, så någonting som är så känsligt som sexualitet, så då det går fel så går det väldigt djupt också samtidigt. Och jag tror ju att det är viktigt att man ska få en diskussion som ska vara tillräckligt ärlig. Jag tror att i boken Varje mans kamp så säger det också att det kan vara att inte nyttigt eller bra att direkt berätta åt din fru de djupaste tankarna hur du har, för att, att det kan vara svårt, alltså det här var riktat till män,
för att
det kan vara svårt för någon att förstå från 0 till 100 exakt hur djupt tankarna kunna fara. Men att man sakta men säkert ska kunna bygga en diskussion som är ärlig nog att säga, att så att säga nämna synden vid dess rätta namn. Och det här är en synd bland alla andra. Det här är inte, girighet är inte bättre och högmod är inte bättre och stolthet är inte bättre.
Och skvaller, som jag tycker har varit ganska mycket på tapeten på senaste tiden, är inte bättre.
Nej, definitivt inte.
Det är bara att konsekvenserna, just som vi sa i förra programmet, konsekvenserna av sexuella beroenden och sånt är större. Så att det är mer dramatiska effekter. Men på det här stora eller små syndeskalan så finns det ingen skillnad.
Så något som jag tänkt på som en konkret sån här, hur tråkigt det än blir, 4 ben. Tycker jag att jag kommer så ofta tillbaka till, då man kommer att huska jag som kristen göra det här, så kommer jag tillbaka till de 4 ben: bibel, bön, brödsbrytelse, brödgemenskap.
Och det finns dessutom forskning på det här, vad det gör, alltså det är väldigt god förebyggande arbete. För att man ser ju också vad, av de som läser bibeln, hur stor procentuellt av dem tittar på porr. Det är ju mycket mindre än de som inte gör det.
Jag tänker till och med att om man ser på porr eller om man är fast i, så jag skulle ställa en fråga, eller frågorna jag skulle ställa så är att och ordningen tror jag är viktigare här än i övriga diskussioner. Har du brödregemenskap? Har du folk som du litar på omkring dig? Känner du en så stor skam att du inte upplever att du kan fara till din församling? Så är det definitivt att det ska man inte göra. Man kan räkna med att det finns nog alla synder i en församling. Den generellt sett medelförsamlingen så har alla synder som finns.
Absolut.
Och får man räkna med. Och så att man tar del av nattvarden. Man får Kristi kropp och Kristi blod. Och har så att säga folk att läsa med. Sen också att man ber ärligt och öppet med Gud. En ärlig konversation med Gud. Speciellt om man upplever att man inte har en bra brödregemenskap eller systergemenskap. Men att alltid vidhålla Guds relationen. Och så att göra plats för ordet. För ordet är sanningen om vem vi är. Och ofta som Dana sa också, så kommer det här mycket djupare. Jag börjar längre bakåt än att åtminstone att man vill fortsätta med, tror jag, har djupare rötter. Att man börjar kan vara en slump, mm. men att man fortsätter så kommer från en djupare brustenhet som vi har, en brustenhet som endast ordet, mm. alltså Kristus, mm. kan hela. Så om inte spenderar tid med Kristus så tror jag att jag skulle säga så här, att jo, man kan få bort ett beroende, men ofta så byter man bara vad man är beroende till. Så att jag tänker att om man ska byta till någonting, så kanske man ska byta till någonting som vi verkligen kommer att behöva vara beroende av för att komma in i evigheten. Mm. Så de fyra ben, hur tråkigt det än är, så tänker jag att det är samma sak, men att man lite omformulerar de här frågorna och vad man behöver dem till, så gör en sån här bra fyrstegsmetod.
Och det var bra att du sa den där omvänd ordning, för jag är alltid lite rädd att liksom folk ska höra att okej, nu har jag läst för lite Bibeln, så det är därför. Ja, och just det där, du börjar där med brödragemenskapen, för att på den här kursen så ser du också det att orsaken till att vår Herre liksom, han skulle kunna ta bort vad som helst för vår brustenhet eller beroende, så att han tvingar oss in i gemenskap med andra. Att det är jättefå som har varit beroende som sitter hemma. Helst man, om man alls talar med någon och vågar tala med Gud, så är det bättre liksom att bara sitta hemma i sin skrubb och ta bort det här. Men jag kommer inte att berätta det att levande människa. Men så liksom svarar Gud ofta nej för att tvinga oss liksom ut. Och det gäller också med kriser i livet och sådant, att ofta så hela han inte han sådär. Han tvingar oss att diskutera med någon, att få förbön, kanske gå i terapi, för att vi ska se att vi ska leva i gemenskap med varandra.
Alltså så är det. Alltså det här kristna livet kan vi inte leva själva.
Nej.
Eller vi kan ju tro det, men det är ju inte så det ska vara. Och det betyder att vi öppnar upp våra skrubbar, visar vad. Man behöver inte visa det åt hela församlingen. Man visar det åt någon.
Mm.
Att det är det viktiga, för att det här, den onde älskar ju att ha ensamma kristna som han då kommer med alla sina lögner åt. Att vet du, du är ensammast, du är hopplös.
Du är smutsig.
Du är smutsig. Ja.
Det är inte en god hedens röst. Nej.
Svåraste med djävulen då han kommer, så är att han har ju en viss sanning.
Mm. Mm.
Du är ensam. Du är hopplös, ja. Du kan ingenting själv. Men han missar ju alltid resten av sanningen.
Han missar nåden.
Du är ensam tillsammans med Kristus i prövningen. Ja, du är hopplös utan Kristus i prövningen. Och är det som är hans mål också. Och samma som vi sa också i förra programmet, att repertoaren är så smal. Är samma sak som i syndafallet. Är samma saker, ifrågasätta Guds ord och försöka få människan att stiga ut ensam utan Gud. Då är man försvarslös. Samma sak som han också gjorde med Kristus. I öknen kommer frestelsen.
Då har vi nästa punkt som vi skulle kunna fundera på, det här när du sa att vad som är riktigt det här nu som vi idag är sådana hot topics. Och det är ett sådant ämne som man funderat, ska man ta upp? För man kan ju hamna med Päivi där i rättegång. Men det här, ja, vi ska ta upp det. Och för jag tror att det är viktigt att vi för en diskussion om det här som är grundad både i sanningen och i kärleken. Och jag tror, och det är ju förstås homosexualitet, det som på engelska kallas för same sex attraction. Alltså att det blir så lätt också med våra termer att vi ger folk en identitet. Liksom att du är sån här. Men vi definierar ju inte varandra som att hej Victor, du är heterosexuell. Liksom, det är inte din identitet där. Sen kan man ha olika liksom läggning och dragning. Och där tycker jag, när vi talar om homosexualitet, tycker det är viktigt att vi börjar från det. Att vissa har de här känslorna från det att de är barn. Det kommer inte alltid från ett trauma. Det kommer inte alltid från en tonårsangstkris. Utan det finns folk som har det här från barn. Och när jag möter de här människorna så fylls mitt hjärta med så otrolig kärlek. För att det är en otroligt tuff väg de går. Oberoende av om man föds i kristna sammanhang eller inte, så är det ofta en sak som de har hållit hemlig i många, många år. Så när någon kommer och berättar sånt här åt oss, så måste vi veta att de har ofta gått en väldigt lång ensam kamp. Där det har varit en hemlighet. Och en hemlighet för oss är som David skriver i Saltaren. Så länge jag teg så förtvinade mina ben. När en människa kommer och berättar det här, vad de inte behöver då är hugg och slag. Utan det första liksom ändå ska vara sån där, hur mår du? Hur har du haft det? Samtidigt så har vi det där att Alltså Bibeln är inte oklar på den här punkten. Om vi ska ta bort ur Bibeln det som Bibeln säger om utlevd homosexualitet. Nu talar vi inte om att ha homosexuell läggning, utan utlevd homosexualitet. Jag tänker mig ibland att Bibeln har sådana stora hål som i någon sån där ost, vet ni. Sån där. Mm. Om vi ska klippa ut vad Bibeln säger om det.
Mm.
Så det här, Guds plan och Guds gränser är ganska tydlig. Men det som vi kommer att som jag tycker där vi kristna behöver jobba jättemycket i, är hur kombinerar vi då att vi möter människan som ofta har det jättesvårt och kämpigt. Att vi finns där som medmänniskor och sånt. Och man kan göra det utan att på något vis liksom vika bort från ordet. Det här får inte vara ett ämne där vi är hårdare än på alla andra liksom ämnen. Mm. Bara för att vi är så rädda för vart världen är på väg.
Och där tror jag att du kommer på en viktig poäng. Att jag tror till och med att hårdhet är lättare att hantera än vishet. Vishet Absolut. Gör att man måste stanna upp och fundera riktigt. Att hur ska jag hantera den här situationen nu? Hårdhet är så mycket lättare.
Mm.
På med en blank yta som en spegel bara. Så ingenting bara ska råka att fastna. Och sen så tror jag att å andra sidan så en sån här låt-gå-metod. Oberoende vad gäller för området kristendom så är lättare. Än att dra en gräns till folk som står en väldigt nära. Och försöka hålla en sund gräns men ändå en relation. Så jag tror att båda det här så är sådana svåra saker. Jag tror att då gäller de här frågorna så jag tror inte att man kan göra sådana här saker optimalt och bra och perfekt. Men i bästa fall kan man göra det ärligt. Och vara en vad ska jag säga, närvarande vän. Jag tror att det kanske just är en sån här fråga som man kan fundera på att kanske är bäst om man ska närma sig någon i en sån här diskussion eller om någon närmar sig i den här diskussionen så jag tror att det är bäst i en nära relation där det kostar någonting om jag får fel. För då är man lite försiktigare också. Det här är ju ett ämne där jag tror att det är viktigt att vara försiktig för att det går djupt in i känslolivet.
Precis.
Så jag tror att det inte först och främst en diskussion kanske man ska ha offentligt. Vissa saker kanske behöver sägas offentligt. Och jag tror inte att man ska vara försiktig med på det sättet. Men jag tror att det finns vissa personer som har den uppgiften och det kallet och kunskapen att säga de här sakerna i rätt tid på rätt sätt. Och i vår tid så börjar det bli ganska utmanande att säga de här sakerna offentligt. Så att folk förstår det som vi kristna verkligen tänker. Så jag tänker att i nära relationer kan man oftast vara öppnare. Och där kostar det någonting om jag får fel. Det är lite jobbigt tillika till tänk tycker jag och just bland, men varför ska man gå till sina närmaste för att kan man inte få låta dem vara i fred så får man fara till någon som är obekant istället.
Så hackar man på någon på Facebook istället där man får vara anonym.
Sen tror jag att ganska ofta så ska man till och med lämna det här tills någon säger någonting åt en.
Absolut.
Jag tror det är inte jätteofta som man ska vara den initierande personen. Kan finnas enskilda gånger då är som en. Jag tror att ofta så är det nog att någon kommer att säga någonting och så sitter man i situationen och ska bemöta det här.
Vad menar du nu? Jag hängde inte riktigt med vad du menar.
Någon kommer att säga att de kämpar med tankar kring same sex attraction som du sa. Att de funderar kring det här jättemycket. Så tänker jag att jag inte sagt att kristna först och främst ska gå till personer som man tror att kämpa med de sakerna och inleda en diskussion.
Ja, att utan det är att, de som själv kämpar som ska komma till dig.
Det kan finnas gånger då är annorlunda. Jag säger inte. Men jag tror att oftare så, som med många synder, så tror jag att oftare så att vi predikar evangelium är tillräckligt. Och så kommer Kristus att föra ljuset som behöver komma till ljuset. Och då är kommit till ljuset. Så då ska vi vara redo att ta emot. Mm. Då folk faller så det finns ju den här sången att om du inte kan falla i Jesu armar så vems armar ska du då falla i? Och Jesu armar på den här jorden så är vi är Kristi kropp. Så vi ska stå beredda då folk fundera på saker, oberoende vad det är. Som du sa, Lena, så jag tror att saker som jag inte själv ser att jag har gjort optimalt någon gång, men jag tror att man ska nog svänga örat till först ganska länge.
Absolut, och se på något vis är det så inflammerade ämnen det här i vårt samhälle, så folk missar människa bakom. Jag skulle vilja att vi skulle bli bättre på, det finns ju det här finska uttrycket, parantamisen vara. Alltså det finns mycket utrymme för att köta bättre om människor som kommer ut med att de är gay. Det finns
transsexualitet.
Ja, också föräldrarna. Jag tänker på den här, jag har mött flera föräldrar när jag jobbar med deras ungdomar. Så jag sett också folk som har klarat det här jättebra. Men de syns ju inte i nyheterna. Det syns ju mera, det här allmänna diskussionen syns ju där, där föräldrarna har reagerat liksom hårt, hårt och kärlekslöst. Jag minns jag hörde en podd en gång om en mamma som hade en flicka som kom ut som gay, och hon, de har skrivit en bok tillsammans. Och jag minns inte nu vad den heter, men det är liksom både mammans, man bejakar den där mammans brottningsmatch med det här, och också rent det här mänskliga, att för föräldrarna betyder det ofta att, att många drömmar går i kras. Först lider man med barnen och man tänker att de kanske aldrig kan få familj, och, ni vet det här. Mm. Och sen också dotterns upplevelse. Jag tyckte det var en ovanligt fin kombination att se det liksom från båda människornas synvinkel. Mm. Men jag tror att vi har mycket att jobba på med det här, hur vi bemöter folk. Jag tror att det börjar med om vi faktiskt innerst inne förstår att också jag är syndare. Mm.
Och så tror jag att en annan sida av det här som du, Viktor, talar om, att, att det är lätt med en hårdhet, men jag tänker också andra sidan diket, så, så kan det vara svårt när vi ser då riktigt den här människan som är nära en, kanske en bror eller syster eller nära vän. Man ser ju den här brustenheten och den här kampen, att, men kan det vara så att det är sant? Som det står i Bibeln. Mm. Att
har Gud verkligen sagt?
Har Gud verkligen sagt? Mm. Att ska vi verkligen neka den här personen att ha någon att älska?
Precis.
Att inte skada det ju någon annan.
Och det är där vi verkligen prövas. Det är där vi verkligen prövas att, att tror vi att Gud är god? Tror vi att han vet bättre än mig? Och jag har folk så nära mig som har same-sex läggning, attraction. Så jag vet den där kampen liksom, att man vill ju att folk, jag minns min barndomskompis första gången jag riktigt mötte så nära. Jag var kanske 21-22, vi diskuterade. Han grät, jag grät. Liksom, när det kommer så nära att, att liksom, det finns en önskan om familj och man vet inte hur man, ska man någonsin få det, ska man kunna få barn. Det berör en på ett helt annat sätt än man läser i tidningarna bara om politiska beslut och vad man kämpar. Så jag tror att det är viktigt om vi allihopa ska få den här upplevelsen. Och jag förstår föräldrar eller syskon eller vänner när det kommer så jättenära. Mm. Att det känns som att, men Gud kan ju inte vara så kärlekslös att han har lagt gränsen där. Mm. Så att där tror jag det är en fråga som går ner till det. Och därför tycker jag det är så viktigt, det som Viktor sa, att evangeliet är viktigaste. För om vi har fått lära känna Herren som faktiskt otroligt kärleksfull och nådefull. Och vi vet att han går att lita på, han går att förtrösta på. Så då litar man också på hans ord. Det finns ju saker som inte jag kan förklara, som inte jag förstår. Men jag vet bara i möte med människor att Jesus vill att jag ska vara kärleksfull och barmhärtig, men jag ska samtidigt lita på att jag är inte så smart så jag vet bättre än Gud.
Vi ska ändå bejaka den här längtan, för att vi har de facto blivit skapade för relationer. Mm. Vi har blivit skapade så Gud har lagt ner i oss att vi vill leva nära relationer och vi vill ha intima relationer. Han har skapat sex, han har skapat allt det här. Så det är naturligt att vi känner den här längtan. Men i den här världen så är den brusten, och när inte längtan kan bemötas, så det är smärtsamt. Och vi ska inte lägga locket på det och fly till något annat. Gud kan ta de här brottningsmatcherna.
Mm.
Han vill att vi ska komma, för han tycker att det är smärtsamt också.
Mm. Ja, och när det står att när vi har ett förkrossat hjärta så har han det också. Mm. Och där är det viktigt också att komma bort från myterna. Jag skulle vilja också att folk skulle läsa, alltså riktigt, både när det gäller porrberoende också homosexualitet, att man skulle läsa in sig på bra liksom kristen, också vetenskapligt det här. Att nu tror man ju inte i kristna sammanhang, sådana som jobbar med det här, det här går att be bort eller liksom på något vis. Att nu ska vi fixa någon. Det finns till exempel ett stort föredöme för mig. Jag läser många av hans böcker. Pastor Sam Albury som är pastor och gay. Och Gud har aldrig tagit bort hans same-sex attraction. Så det här, vi får inte komma med sådana förenklade lösningar och tänka att bara vi donkar dem i huvudet ordentligt med Bibelns ord eller med något sånt där så får vi bort det. För det är ungefär som någon skulle komma och säga åt mig att jag måste bli kär i kvinnor.
Mm.
Alltså den där liksom, den känslan jag har i magen då, jag har ingenting mot det kvinnliga könet, jag är själv, men det är ju direkt äckel om jag skulle måste gifta mig med en kvinna. Så att vi också vet att det här är inte enkla saker.
Mm.
Guds ord står kvar. Men hur vi bemöter det, jag tror det behövs både Bibelns ord och kunskap.
Och där tänker jag på det som står i första Korintherbrevet 13:6 att om kärleken, den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Och där tror jag att vi får ha vår glädje i sanningen och inte glädjas över orättfärdighet, men kärleken är den som glädjer sig i sanningen. Det är inte nödvändigtvis så att man springer omkring och som du sa, kastar sanning på allihopa och så glömmer man att kanske man ska börja med dem man älskar. Kanske man ska börja där man har kärlek med, där man är säker på att här finns också kärleken med, så att man säger de saker man vill säga på det sättet som man vill få det sagt. Mm. Och jag tror jag också att det kan vara utmanande. Jag vet att jag själv haft utmanande med diskussioner med folk som har kämpat med de här sakerna. Att veta att hur ska jag få sagt de här sakerna jag tänker på ett sätt som går att lyssna på. Jag minns en som började diskutera, jag var faktiskt på Facebook, en klasskompis där jag studerade, som började diskutera med mig om de här frågorna kring homosexuell läggning. Och ville riktigt gärna få det här svaret av mig, att vad tänker du om det här? Mm. Och jag minns att jag försökte hela tiden säga att skulle vi kunna ta den här diskussionen på kaffe imorgon istället? Att det här är inte en diskussion jag tycker att man ska ha på en chat på Facebook. Men diskussionen fortsatt och till sist så upplevde jag att jag måste ju ändå säga vad jag tänker om det är det enda som nu är intressant. Men min första impuls var att men det här är inte en kall text. Det är så mycket andra saker jag vill säga också om man ska diskutera den här saken. Det är så mycket andra saker som man vill börja diskussionen med. Jag tror att det skulle vara ganska viktigt att man funderar på att hur ska man vara med och skapa ett tryggt diskussionsklimat för de sakerna så att man också själv hinner tänka efter att vad är det jag vill få sagt? Mm. Vad är det viktigast nu? Är det viktigast att nämna de här sakerna? Eller finns det andra saker vi ska börja? Som du sa, Dina, tycker jag väldigt bra. Hur har du haft det?
Mm. Ja, absolut. Och det är ofta de som har haft det. Och jag tror att styra bort det lite från vad jag tycker eller Josefin tycker eller Viktor tycker, utan liksom Gud som har skapat oss, vad tycker han? Mm. För det är ganska oväsentligt vad vi tycker sist och slutligen, för vi är vanliga brustna medmänniskor. Men det här, vem är Gud? Vad är hans goda plan? Mm. Och vad säger han?
Mm. Vi skulle ha massor att säga om det här ämnet. Det som jag tar med mig här är att vi behöver ödmjukhet i möte med människor. Och som vi har sagt tidigare, alla är brustna sexuellt. Så vi behöver ödmjukhet i möte med dem. Vi kan inte komma uppifrån. Och be om vishet, tänker jag, i möte med relationerna. Be att Herren leder och ger vishet. Jag tänker också att utbilda dig gärna inom det här området, inom olika. Vi behöver rustas för det här, för att möta det här ämnen vist.
Jag tycker du sa bra tidigare också att be också över din egen sexuella brustenhet. Att Gud ska visa och belysa i egna livet. Mm. Att okej, var går kampen för mig? För kampen kan gå fast den är osynlig.
Mm. Den går.
Att Gud ska öppna locket hos oss själva och visa att var går kampen just nu? Mm. Och var är nästa steg i min kamp? Då det blir lite mer personligt, så blir det också, jag tror att vi får en ökad förståelse för andras kamp. Då vi ser vår egen kamp. Och då kommer, tror jag, den här ödmjukheten som du nämnde också bra fram.
Och jag tror att det finns ett direkt samband då med om man har skippat det steget som ni talade om nu tidigare. Det är nästan alltid så i praktiken att man ser där den största hårdheten finns och det största dömande hjärta finns. Där finns de fulaste skeletten i garderoben. Mm. Så det är absolut det där som också står i Bibeln, att vi ska sopa rent framför vår egen trappa. Och Jesus varnar för det där farisernas hårda sätt, att det var som vitkalkade gravar som bara såg bra ut på utsidan. Mm.
Ja, ta de här svåra diskussionerna med Herren. Fråga, tror du att det är faktiskt Gud som kan möta ditt innersta längtan, innersta behov? Ta den kampen med Herren. Och de här frågorna som Viktor ställde, har du brödragemenskap, systergemenskap? Och de här andra fyra ben, ta dem med dig.
Och till dig som kämpar på det här området, så just det där att gå inte ensam genom det här. Det finns människor, det kanske inte så många, men det finns människor som man kan prata med. Det finns här och där. Be att Gud ska skicka någon sån i den väg eller du tar kontakt. Och till dig som har gjort, det här möter jag ofta, speciellt med unga kvinnor, att du har kanske gjort dåliga val och du vet att du har liksom ramlat i nåden, kommit till Gud med allt det du har bekänt, det här, pratat med någon annan kanske om det, du vet att du är förlåten, men du har så svårt att förlåta dig själv. Så minns det här, att du är nyskapelse, du är rentvättad i Jesu blod, och det här, så döm inte själv hårdare än Gud dömer dig, utan lev i nåden, i glädjen och i friheten. För det finns nåd för oss allihopa.
Så är det. Så långt öster är från väster. Vi säger amen på det.